Roligt att se er allesammans. Det har varit en konferens här i kyrkan hela helgen, en Israel-konferens. Det tog slut här på förmiddagen. Så det har varit fullt tryck här, men nu fortsätter vi här på eftermiddagen. Vi ska faktiskt börja en liten ny miniserie. Det är nämligen så att vi har talat om här nu tidigare, så vi talar om Guds rike. Vad det är för någonting, vad Guds rike är, vad det innebär att vara en del av Guds rike. Att inte bara som på något sätt ha en trosbekännelse eller på det sättet bara säga så här lite allmänt att jag är nu kristen. Men vad betyder det? Vad innebär det att tillhöra Guds rike, att vara en del av det rike som Jesus själv säger när han gick här på jorden, så säger han: omvänd er, för Guds rike är nu här. Vi har talat om det här utgående från ett ord i grekiskan. Vi kommer inte att gräva någon mycket i grekiskan. Men det är ett ord som heter sotso. Alltså inte soso, makopala eller någonting annat sånt. Utan sotso heter det. Och de här under tre söndagar så har vi talat om frälsningen, vad frälsningen är för någonting, varför den behövs och hur du blir frälst och att leva som en kristen. Om du missar det så finns alla de predikningarna på vår hemsida, så du kan hämta det därifrån. Men det här ordet sotso, det som är grekiskan, att grekiskan är väldigt så här rikt språk. Det med ett ord så förklarar de nästan det som behövs ett halvt uppslagsverk på svenska för att beskriva. Och det här ordet innehåller mycket mer än bara ordet frälsning. Och det är det vi ska tala om idag. Vi ska tala om någonting som hela mänskligheten söker. Som hela mänskligheten har sökt genom hela sin historia. Men som man har haft väldigt, väldigt svårt att hitta. Nämligen det här ordet. Frihet. Oberoende vem du träffar, oberoende vem du talar med. Så om du ställer dem inför det här valet. Vill du vara fången eller fri? Så är valet ganska enkelt. Eller hur? Eller hur? Bra. Det är väldigt enkelt. Hela mänskligheten söker efter frihet. Söker att få vara fri. Söker att kasta av sig bojor. Söker att kasta av sig sånt som skavar och sånt som är obehagligt. Och sånt som håller en tillbaka. Jag lyssnade på Julie här när hon ledde mötet. Det passar bra in i min introtext. För jag skrev så här. Alla människors längtan är att kunna fylla sina lungor med luft, sträcka på sig och inte uppleva att någonting binder, trycker ner eller håller tillbaka. Är inte så? Kan du identifiera dig med en sån på något sätt, ett sånt uttryck? Att bara, och sen att det finns ingenting som håller mig tillbaka. Det är så länge sedan jag har känt något sånt, så jag minns inte hur det känns. Ni vet, det är sådär när man växer upp och blir ansvarstagande och man har förpliktelser, man har saker och ting man ska göra. Så vill den där känslan av verklig frihet kanske inte alltid infinna sig. Men alla människor längtar efter det. Alla människor längtar efter frihet. Det får vara vilken kultur som helst. Det får vara vilken tradition som helst. Det får vara vilken åldersgrupp som helst. Så längtar alla människor efter verklig, genuin frihet. Och det är det vi ska se på idag här. Under hela historien så har det funnits olika frihetskämpar. Det har funnits människor som har sett olika saker i samhället som har varit fel. Olika saker som har varit orättvist och inte stått rätt till. Vi ska nämna några här. Den första heter William Wilberforce. Han ser ut sådär. Han levde mellan 1759 och 1833. Och om du kan din historia så vet du att det var han som drev igenom den här lagen i England som satte stopp för slavhandeln. Om du läser om honom så berättas det om honom att han var en rikemans son som inte brydde sig om någonting, utan han tyckte om att spela kort och han tyckte om att dricka whisky och så tyckte han om att ha glada dagar. Sen blev han frälst och på något sätt kom fram till att han ville ägna sitt liv åt att få bort slaveriet. Han blev politiker och han arbetade i politiken för att få det här till stånd. Och 1833 så kom den här Slavery Abolition Act. Röstades igenom i parlamentet och 3 dagar senare så dog han. Då hade han som på något sätt gjort sitt, han hade investerat sitt liv i någonting som skulle föra in frihet till människorna. Det gav han sitt liv för. Och när det var klart då hade han ingenting mer att göra så då dog han. En annan, lite närmare i historien, Martin Luther King. Ser samma orättvisor i USA, ser den här, kan vi väl kalla apartheid-systemet. Även om det kallades apartheid så är det precis vad det var. Han hade en dröm och den drömmen var frihet för alla människor, oberoende av ras och så vidare. Han dog också för sin sak. Han la ner sitt liv, sin energi, inte på att bara bygga sig ett eget imperium, utan för att ge frihet åt människor runt omkring. Det upplevde han, det tyckte han var så viktigt, så han ville ge sitt liv för. Sen också i modern tid så har vi haft en annan kamp. Vi ska se om vi hittar den bilden. En kvinnokamp. Genom hela historien så har kvinnor lidit förtryck. Kvinnor har blivit felaktigt behandlade. I nästan i alla kulturer så har kvinnor varit förtryckta. Och det har varit många människor som har gett sina liv, som har arbetat för att kvinnor ska få rätt att rösta. För att kvinnor ska få lika lön för lika arbete är vi inte uppe ens ännu. Så att det finns fortfarande en hel del att göra. Det finns många människor som har gjort ett fantastiskt arbete för att kvinnor, ena hälften av skapelsen ska vara lika mycket värda som den andra hälften av skapelsen. Fantastiska människor som har gjort ett fantastiskt arbete. Och det här nyaste nu då i modern tid, det senaste året, så har vi ju sett någonting annat. Den arabiska våren. Där människor har på något sätt levt under förtryck, människor har levt under orättvisor, människor har levt i att bli felaktigt behandlade. Så reser man upp sig. Reser man upp sig, kan man säga så? Ja, jag sa det. Reser man på sig, så heter det. Reser man på sig och vad heter det? Så gör man någonting som förändrar en situation. Hur den förändras då ska vi kanske lite grann se på lite längre fram här. Men i alla fall, man längtar så efter frihet. Inte bara för sig själv, utan för sitt folk, eller för sin familj, för sitt folk och så vidare. Att man är till och med villig att själv gå i döden för att se friheten komma. Så viktig är frihet för mänskligheten. Så viktig är frihet för människorna. All det här arbetet som har gjorts under historien och där vi befinner oss nu då idag. Vi ska ta oss från den arabiska våren och från Martin Luther. Och ska vi komma in hit till Finland där vi befinner oss. Trots alla de här frihetskamperna, nu jag får ju stå för det jag själv säger, så tycker jag ändå att jag ser så många människor som är bundna. Trots att vi bor ju i världens lyckligaste land. Jag menar, vi har, som jag sa, vi har en del kvar att göra på lika lön för lika arbete och så vidare. Men vi bor i ett fantastiskt land med fantastiska friheter. Höga skatter med fantastiska friheter. Eller hur? Va? Och vi borde ju vara världens lyckligaste. För vi är ju inte slavar längre. Eller är vi? Vi borde ju inte vara slavar längre. En del av den här frihetskampen så har lite gått också på den tanken att bara vi kastar av oss allting. Bara ingen säger åt oss hur vi ska göra, vad vi ska tycka, hur vi ska klä oss eller hur vi ska arbeta eller vad vi än ska göra. Bara vi kastar av oss allting, då måste vi ju bli verkligen fria. Problemet är ibland att vi har gått från ett förtryck till ett annat. Ta den arabiska våren som ett exempel. Man har gått från diktatorship, det heter en diktatorskap. Man har gått från diktatur till kaos. Man har gått från ett tillfälle där regeringen förgriper sig på sina medborgare till att rebellerna, till att frihetskämparna gör samma övergrepp. Vilken frihet är det? Men vi tar bort oss från den arabiska våren och så tar vi oss tillbaka hit till Finland. Vårt fria land, en del fakta, jag har läst en massa studier under den här veckan. Faktum i Finland, det är att det aldrig någonsin har skrivits ut så mycket psykofarmaka som det görs idag. Aldrig någonsin i vårt lands historia så har man skrivit ut så mycket medicin för mentala problem som man gör idag. Till och med, jag läser en undersökning om en explosionsartad ökning för lågstadiebarn, så har man börjat skriva ut psykofarmaka för att, I don't know, för att man ska orka med tillvaron. Så vårt välfärdssamhälle, höga ambitionsnivåer, många krav och mycket stress, så har tydligen satt en enorm press på oss. Och missförstå mig inte, det är inte fel på psykofarmaka, eller hur? Hallå? Det är inget fel på att ta till medicinsk hjälp när du behöver det. Fråga mig. Jag vet. Jag har kämpat mot vintertrötthet. Det är ett fenomen som finns i detta mörka land. Under hela min vuxna tid så har jag kämpat mot vintertrötthet. Och innan jag förstod vad det här var för någonting, så var det jättetufft. Varenda vinter det blev, ni vet hur det blir vinter, det blir mörkt. Det är som Julia längtar efter att ska ta slut här nu. Varenda vinter så blev det lite segt och blev det lite tungt. Och innan jag förstod vad det här var, så var det en ganska stor kamp för mig. Men för 10-12 år sedan ungefär, så träffade jag en läkare som kunde ge mig svar och berätta att den mörka årstiden fick mig att få för låga serotoninnivåer i min hjärna. Så heter de, serotoninnivåer. En substans här uppe i min skalle som blev lite för låg, vilket gjorde att jag blev seg och jag blev trög och jag tyckte att det blev tungt. Får man vara så här öppen i den här församlingen? Bra, då fortsätter vi med det. För när jag förstod det, och när jag fick lite medicinsk hjälp, så förändrades hela situationen. Och jag kunde börja leva igen. Jag har inte under 10 år gått på de här medicinerna, utan efter några år så märkte jag att om jag tränar så får det samma resultat. Så det har gjort att vi har varit på gym. Jag och mina söner har varit på gym nu här i tre år ungefär. Och det har varit precis likadant som att äta medicin. Så om du vill ha en ännu bättre medicin, så kan du börja röra på dig, din latmask. Då ska du se att du kommer att börja må mycket, mycket bättre. För att en idrottsläkare som jag talade med sa att det är på samma sätt när du tränar och när du motionerar, så ändrar de här serotonin-nivåerna på samma sätt. Så det gör jag. Så om du funderar varför jag ser så atletisk ut, är det för att jag vill må bra i själen? Det ska vi inte gå in på nu. Här. Men i alla fall, så det har haft samma effekt. Så för mig är det så att om jag bara får vara frisk, om jag får träna, så går vintrarna jättebra. Men med det vill jag säga att det är inget fel att må dåligt. Eller hur? Det är inget fel att ha det tufft, det är inget fel att ha det jobbigt, men när man ser ett samhälle som har det så bra och som ändå människor har det så tufft att orka med vardagen, att de här medicinerna och de här läkemedlen ökar i sån otrolig takt, då måste vi fråga oss, kanske det är någonting som vi skulle behöva ha som inte vi har. Kanske det skulle finnas några andra serotoninnivåer som skulle behöva upp i vårt samhälle för att verkligen få det här. Vi uppnår inte den här friheten som vi längtar efter av den enkla orsaken att den friheten finns inte inom oss själva. Vi hittar inte den friheten inom oss själva. Vi klarar inte av det, att bli fria i oss själva. Problemet, det här kanske någon tar lite illa upp nu, problemet är att det här verkar ibland finnas lika mycket hos troende som människor som inte ännu känner Jesus. Då är det verkligen skumt. Hur kan det vara på det här sättet? What in the world, så Kenneth Pettersson har sagt. Va? Hur kan det vara på det sättet att de som har hittat Jesus också inte har den friheten som de skulle vilja ha? Vi ska se på ett bibelsammanhang. Vi ska läsa Bibeln här idag. Och du förstår ju säkert att det var dit vi skulle komma in. För vi brukar läsa Bibeln här där jag predikar. Vi har talat om frälsning. Frälsning, det är ju när jag föds på nytt. När jag får ett nytt liv på min insida. Det är vad Bibeln kallar min ande. Föds på nytt. Frihet, det är när min själ, mitt sinne, mina tankar, mitt förstånd blir fritt. Och det här ordet sotso, det är ett sätt där Gud säger att jag vill sätta dig fri både i din ande och i din själ och i din kropp. Jag vill helt enkelt att du ska må bra. Har du en sån Gud? Va? Har du en Gud som vill att du ska må bra? Eller har du en sån som lite sadist som vill trycka dig under tummen och hålla dig i skinnet? Nej, Gud vill att du och jag ska må bra. Vi ska läsa tillsammans i Galaterbrevet lite grann här. Och därför att Galaterbrevet handlar verkligen om frihet. Galaterbrevet handlar verkligen om den frihet som du och jag är kallade till. När Paulus skriver till Galaterna så är han inte sin vanliga lite så här uppmuntrande Paulus och som säger nu är ni bra, hela världen talar om er tro och så vidare. Utan han presenterar sig, hej jag är Paulus, och sen så dyker han ner rakt på deras problem. Vi ska se här. Galaterbrevet handlar om hur på något sätt församlingen i Galatien fick problem med en del som kom och sa att de måste omskära sig. Att för att vara riktiga kristna så måste du omskära dig, du måste hålla Mose lag och du måste göra det ena och det andra. Det är den kontexten som Paulus skriver här. Och när vi läser det här så ska du förstå att det här problemet som de har, det är bara ett exempel. I din situation kan du ha andra omständigheter. Du har knappast något problem med att någon kommer att vilja omskära dig. Va? Det är kanske inte ditt stora problem just för tillfället. Utan du kanske har andra problem som vill beröva den frihet som Jesus har käftat dig. För han säger så här i Galaterbrevet, det första kapitlet och den sjätte versen efter hälsningsfrasen, så säger han så här. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och förvränger Kristi evangelium. Så fortsätter han. Men om det vore vi själva eller en ängel från himlen som predikar ett annat evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så ska han vara under förbannelsen. Paulus lägger inte många människor under förbannelsen i sina brev, det ska du veta. Han uttalar inte mycket förbannelse, men här på något sätt är det så otroligt viktigt för honom. Därför att det håller på, och som man säger i Norge, går skickligt på trynet för församlingen i Galatien. Det som börjar så bra håller på att gå åt skogen, och därför är Paulus verkligen upprörd. Efter det i fortsättningen där i första kapitlet så talar han om vilket evangelium som han predikar. Varifrån han har fått den. Och sen fortsätter han och kommer till kärnan i Galaterbrevet 2:16. Så säger han så här. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus för att vi ska stå som rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar. För genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Det är det här som tar bort friheten, kära vän. Det är det här som tar bort friheten när du själv försöker bli rättfärdig i din egen kraft. När du själv kämpar och säger, ja, bara jag ber lite mer, eller bara läser Bibeln lite mer, eller bara gör lite mer av det här, då ska nog Gud tycka om mig eller någonting sånt. Evangeliet funkar inte på det sättet, utan det är Gud från början till slut. Det är Gud som börjar, det är han som fortsätter och det är han som slutar i ditt liv. Ska det bli någon frihet att tala om hos dig? Så det är Gud som behöver föra in dig i den friheten. Vi fortsätter i Galaterbrevet 2 och läser från vers 19. Här är lite krånglig text. Så är du vaken? Bra, lyssna här nu då. Galaterbrevet 2:19. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska kunna leva för Gud. Så jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Det där låter lite konstigt. Vad betyder det där? Det betyder att som Julia nu igen talar om, då vi talar om den här gåvan, att inte vara i full kontroll. Paulus säger att jag har gett över min kontroll åt Jesus. Jag har sagt det att jag är inte den som kan navigera genom livets alla skär och korsningar och krummelurer. Utan jag behöver någon som kan hjälpa mig att komma rätt. Okej? Okay? Därför att när vi ska hitta vår egen frihet, när vi ska navigera för att komma ut i frihet, så leder det bara från ett dike till ett annat. Eller hur? Det leder från den ena ytterligheten till den andra. Det finns någon inbyggd grej i mig som får mig att navigera in i dikena. Det finns något inbyggt här och jag försöker få bort det, men den är seg. Den vill inte försvinna därifrån. Så att om inte jag tar hjälp av Jesus, så hamnar jag fel. Och jag hamnar inte in i den friheten som jag skulle vilja. Jag är korsfäst med Kristus. Nu lever inte längre utan Kristus lever i mig. Och så läser vi vidare. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdigheten kunde vinnas genom lagen, då hade ju Kristus dött förgäves. Med andra ord, om du och jag hade kunnat klara av dig själv, då hade inte Jesus behövt dö. Om vi hade rätt ut, om vi bara hade fått lite tips och tricks från Jesus, om han hade kunnat lite grann, gör så här och gör så här. Det är det som lagen är. För det säger Paulus också, den som håller lagen, han lever genom den. Eller hur? Men det gick inte. Och därför behövde Jesus dö. Sen kan han inte hålla sig längre. Han har hållit sig nu i två kapitel. Nu brister alla fördämningar. Och så här säger han i Galaterbrevet 3:1. Håll i det, Paulus. Ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Det är inte så snällt sagt. Men i alla fall. Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Endast det här vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen? Eller genom att lyssna i tro. Är ni så dåraktiga? Ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet? Han säger, fattar ni ingenting? Förstår ni ingenting? Att den Jesus som har frälst er. Vi talar om frälsningen. Den Jesus som har frälst er. Han som har förlåtit er alla era synder. Det finns ingen annan möjlighet för er. Vill ni fortsätta det här livet, så är det genom Jesus ni måste göra det. Eller hur? Vill du leva ett liv i verklig frihet, så är det genom Jesus. Det är att du fortsätter och är beroende av honom. Inte presterar, inte gör en massa övningar, utan att du fortsätter och är beroende av honom. Fortsätter att komma till honom för ditt dagliga liv tillsammans med honom. Annars funkar det inte. Annars blir det så att du som börjar i anden, du slutar i köttet. Eller hur? Jag har sett flera människor som har kommit till er, som har varit jätteglad och man har varit jätteupplyft. Och efter en tid så är man inte så upplyft nu mer. Utan det har kommit lag på, det har kommit saker man måste göra och nu måste man göra det här och det är lite tungt och lite tufft. Men om du blir kvar hos Jesus, då kan du leva fritt. Han säger så här, fortsättningen i den här versen där. Han är lidit så mycket förgäves, ja helt förgäves. Han som ger er anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro på samma sätt som Abraham? Det står att han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att den som håller sig till tron, det är Abrahams barn. De som håller sig till tron, det är de som hör Guds rike till. Så fortsätter han och utvecklar evangeliet. Vi ska läsa lite, skanna lite text här nu. I Galaterbrevet 3:13. Här utvecklar Paulus evangeliet. Så här står det. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. När han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet. Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham hade fått skulle i Kristus Jesus komma till hedningarna och för att vi genom tron ska få den utlovade anden. Och från vers 26. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Och så kommer det här, är det inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är vi ett i Kristus. Det här skrevs för 2000 år sedan. Va? Det här skrevs för 2000 år sedan. En kamp som fortfarande man kämpar i världen idag. Så säger Paulus, så här är det. Det finns ingen som är mera värd. Inte slaven, inte den som är fri. Inte mannen, inte kvinnan, inte juden, inte greken. Alla är ett i Kristus. Det finns ingen som kan förhäva sig. Det finns ingen som kan dra på hängslorna och säga att jag har något. Nu är det tur att Gud har mig. Eller någonting sånt här. Ingenting sånt finns. Alla är vi ett i Kristus. Vi är alla precis lika mycket beroende av hans nåd, hans liv, allt det han har att erbjuda för att det här överhuvudtaget ska fungera. Eller hur? Ska vi ha förstått, ska människorna ha förstått den här texten av Paulus? Tänk vilket mycket lidande som ska ha besparats. Tänk på många människors öde ska ha sett annorlunda ut. Varför är det så här att vi sitter i samma båt? Johan fortsätter i Galaterbrevet 4 och vers 4 där. Det står, när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, för att vi skulle få söners rätt. Du som är kvinna här, tänk dig, du ska få söners rätt. Det är starkt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i vårt hjärta sin sons ande som ropar Abba, fader. Det där kanske inte säger dig så mycket. Abba, det är som, vad tänker du när du tänker på Abba? Björn och Benny och sådär. Det är kanske våra referenser vad det gäller Abba, fader. Jag berättade det här, du som har varit här en tid och hört det här. När jag jobbade på AVB så var jag försäljningsansvarig för Israel. Och då min kollega där, så vi fick tvillingar och så fick han också tvillingar och hans sekreterare fick tvillingar. Så det blev en sorts epidemi, tvillingepidemi där. Men i alla fall, då jag kom hem till honom och vi hade varit ut hela dagen, så hans tvillingar var kanske 3 år kanske eller någonting sånt. Så när vi kom hem där så var de på gräsmattan och de såg pappan, så la de händerna i luften och sa Abba, Abba. Då förstår jag det ordet. Då fattar jag vad det betyder. Det är som inte fader, utan det är pappa i det mest på något sätt innerliga, tillgivna, utan på något sätt. De tänkte ju inte att de sprang dit mot sin pappa och undrar om jag har gjort allting rätt här nu då. Eller någonting sånt. Utan de bara var jätteglada för att pappa hade kommit hem. Och det är en sån typ av känsla som vi kan få. När vi förstår vad det är att vara fri i Gud. När vi förstår vad det är att vara accepterad av honom. För då står det, så är ni inte längre slav utan son. Det är stor skillnad på att vara slav och att vara son. Alltså du behöver inte längre vara slav under någonting. För det är det som är motsatsen till fri, eller hur? Du är antingen fri eller så är du slav. Du behöver inte vara slav under någonting när du tillhör Jesus Kristus. När han har frälst dig, när han har tagit dig till sig, så kan du få den frihet som hela världen, hela mänskligheten söker. Därför att han har satt dig fri. Så är du inte längre slav utan son. Och du son är du också arvinge, insatt av Gud. Come on, somebody. För det där är ganska härligt. Ja. Det är din rätt. Det är din position. Vi talar ibland om det. Min position i Kristus. Det är det att jag är fri. All kamp på att bli accepterad kan ta slut här. Det kan det. All fördömelse kan ta slut här. All på något sätt jagande efter det ena och efter det andra. Och på något sätt känna den här ofriden i sitt liv. Det kan ta slut här. Därför att Gud har redan accepterat dig. Gud har redan tagit emot dig. Gud har redan sagt, med hela balletten, med hela paketet, kom in här till mig. Det är att vara son till Gud. För det när det här faktumet blir otydligt för den troende, jag sa att vi kan ha lika stora problem bland de troende så bland de som inte känner Jesus. Därför om det här faktumet blir otydligt för oss, att vi tillhör Jesus, att han accepterar oss, då blir det som Paulus säger i Galaterbrev 4:15. Var hör man er nu? Hur står det där? Vi ska se här nästa bild här. Doink. Var hör man nu er lovprisning? Va? För nu har de kommit in under lagen. Nu har de kommit in i måste och borde och så här. Och nu ska det vara de vita knogarna. Nu ska de visa att de är duktiga. Vad händer då? Jo, lovprisningen försvinner. Glädjen försvinner. Det blir segt och det blir trögt. Ja, vad kristen. Först måste jag betala tillbaka på skatten. Och så är jag kristen då. Va? Det blir ju som man räknar upp ibland de här obligations, vad heter det? Plikterna som man måste göra. Men det är ju precis tvärtom. Va? Det är ju mitt i elände. Mitt i det här. Ekonomin går inte ihop. Eller saker och ting är inte alls så perfekta som jag skulle vilja. Mitt i det här så märker jag. Jag tillhör Jesus. Va? Då prisar man. Då kommer lovprisningen. Då blir det lätt för Marie-Louise att leda lovsången. För då inser vi att här finns det faktiskt en orsak till att tacka och prisa Jesus. Eller hur? Därför att han har satt oss fri. Amen. Halleluja. Jag predikade mig i sal i alla fall. Får jag vad du vill. När man hamnar i slaveri så försvinner glädjen. Då försvinner hängivenheten och på något sätt den här styrkan i tron. Och därför säger Paulus så här i Galaterbrev 4:19. Om vi tittar där. Mina barn, säger han. Han har lite asia och omsorg om de här som har just hyvlat på. Mina barn som ännu en gång med smärta föder tills Kristus har tagit gestalt i er. Jag önskar att jag nu var hos er för att kunna ändra mitt tonfall, för jag vet mig ingen råd med er. Han säger, det är som att börja från början. Det är det han säger. Ni måste ju föda. Jaha, nu lägg tillbaka där. Så, tack. Vi måste börja från början. Ni måste födas på nytt igen. Vad föddes de? Jo, de föddes på nytt födelsen. Från sin egen prestation. Från sitt eget liv. Till någonting som Gud har förberett. Eller hur? Men när de föds i det här. De har fått sina synder förlåtna. De har på något sätt. Eller de har inte på något sätt. Utan de har blivit godkända av Gud. Men så de här fjolbollarna. Alltså knallar iväg hit tillbaka. Eller hur? Så jag bara, vad ska jag ta mig till med er? Jag finner mig ingen råd med er. Ni måste ju födas på nytt igen. Födas in i vad då? Jo, genom till insikten av att den enda orsaken varför det här funkar, det är för att Gud har tagit sig an mig. Det finns ingen annan orsak. Det är inte orsak att jag är så stark, jag håller mig fast i Gud. Ibland säger vi att man, håll dig fast i Gud, håll själv. Får du se hur lätt det är. Va? Det är inte ni som bär roten, står det. Utan det är roten som bär er. Eller hur? Ska det bli till någonting för dig, så är det för att Gud håller tag i dig. Va? Det enda, som jag sa, om det finns någonting litet du kan göra. Kommer det? Jag visste väl att det kom någonting som jag måste göra. Om det finns någonting litet du kan göra här, så är det att låta Gud hålla dig. För han håller inte mot sin vilja. Men det är det enda du kan göra. Det är det enda du kan göra. Det är att du kan låta Gud hålla dig. För ska det bli till någonting, så är det han som ska hålla dig och inte tvärtom. Annars måste du födas på nytt. Tills vad då? Tills Kristus har tagit gestalt i dig. Tills Kristus har formats i dig. När Kristus tar form i dig, då kommer du in i den verkliga friheten. När Kristus formas i dig, då blir du löst från alla de här prestationsgrejerna. Då blir du löst från allt det här med vad människor ska tycka och tänka. Och allt det här på något sätt som man jagar efter. För att man tänker att bara jag blir populär eller jag blir accepterad, då blir jag fri. Du vet, när du har klättrat på det berget så ser du bara ett nytt berg lite längre fram. Så funkar det. Det är bara i Kristus. Det är bara tillsammans med honom som du kan få det här. För som jag sa, och det vi ska se på nästa söndag. Det finns saker och ting i oss som vi vill försöka hindra oss att acceptera den här friheten som Kristus har gett åt oss. Det finns saker i oss som vill hindra oss och som vill på något sätt föra oss tillbaka till det här. Och det ska vi se på nästa söndag. Men vi ska avsluta i Galaterbrevet 5. Så står det så här, Galaterbrevet 5:1. Till den här friheten har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Se, Paulus säger er att om ni låter omskära er kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar än en gång, var och en som låter omskära sig så är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort ifrån Kristus. Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ut ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. För i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskuren eller oomskuren. Utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Omskärelsen av lagen är ett exempel, som jag sa, på egna gärningar som kommer i vägen för friheten i Kristus. Det finns nog också andra som vi kanske har större problem med. Vi tar det mera sen. Men vi tar tillbaka till den här texten igen en gång. Till den här friheten. Nej, fortsätt nog till nästa slide. Så. Till den här friheten har Kristus gjort oss fria. Kristenhet, kristendom, jag tål inte ordet kristendom, det låter inte alls bra. Utan kristendom historiskt sett är nog verkligen inte kända för frihet. Utan den är känd för regelverk, lagar och påbud. Men Paulus säger att till den här friheten har Kristus friköpt oss. Det är därför du behöver en gemenskap som den här. För att påminna dig om. Knall inte iväg därifrån dit. Börja inte ta tag och börja fickla och dona på det här. Utan håll dig kvar i den frihet som Kristus Jesus gick i döden för att du ska få. Och den handlar inte om hur mycket du lyckas, vad du lyckas med och vad du åstadkommer. Utan den handlar om någonting som du får ta emot. Eller hur? För jag har ett statement som jag vill avsluta med. Som är på något sätt... statement, eller vad heter det nu på svenska, ska vi tala svenska här, ett uttalande som jag vill avsluta med och som jag verkligen påstår att är sant. Jag hoppas att det också är sant i ditt liv. Påståendet är så här: att följa Jesus och att tillhöra honom ska vara någonting hälsosamt och någonting som gör mig gott. Eller hur? Är inte så? Att följa Jesus ska vara någonting som är hälsosamt och som gör mig gott. Så ju längre jag följer Jesus, ju bättre börjar jag må. Eller hur? Är det inte så? Ja. Ibland ser det lite annorlunda ut. Jag har följt Jesus så länge så nu orkar jag snart inte här mer. Ja. Det är inte att du kommer att gå som på något sätt på... Det var någon som sa, det är som att dansa på rosor. Ibland dansar man på taggarna och ibland på bladen. Det är inte att röda mattan rullas ut för att allting går på räls. Men grundläggande så är det så att ju längre du vandrar med Jesus, ju bättre kommer du att må. Därför att det är som Polycarpos. Känner du han? Polycarpos. Polycarpos var biskop i Smyrna. Han var Johannes, alltså aposteln Johannes lärjunge. Han var andra generationen efter Jesus. Och Polycarpos lider martyrdöden. Han var över 90 år gammal, nästan 100 år gammal. Och den här som förhör honom vill skona honom för att han är så gammal man och på något sätt. Så han säger att avsvärj nu dig din tro så får du leva, så behöver du inte dö. Så säger Polycarpus så här: i 86 år har jag tjänat honom och han har aldrig gjort mig någonting orätt. Det där uttalande gillar jag. Det där är att känna Jesus. I 86 år har jag tjänat honom. Och han har aldrig gjort mig någonting orätt. Gick det på räls på Polycarpus? Knappast. Han ledde martyrdöden till sist. Så det är inte så mycket räls. Va? Men han hade upplevt att Jesus, han har aldrig gjort mig någonting orätt. Tänk att få tillhöra en sån. Tänk att få lägga sitt liv i en sån händer. Det är grejer. Eller som Jesus själv säger, vi ska avsluta med det bibelordet. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda, den är lätt. Kommer du upp, Marie-Louise? Jag vet inte hur det är med dig. Jag vill inte alls ta lätt på din situation där du befinner dig. Du kanske just nu går och bär på en jättetung börda. Du kanske just nu verkligen står inför en otrolig utmaning i ditt liv. Du kanske står inför någonting som du inte överhuvudtaget vet hur du ska lösa. Du kanske tycker att min börda är allt annat än lätt. Men Jesus, det här ordet som Jesus säger åt dig, det gäller dig ändå. Det gäller dig ändå. Det är därför Jesus säger att du ska kasta alla bekymmer på honom. Jag talade här för någon vecka sedan med en dam som hade sin son då, som hon var väldigt orolig för och så vidare. Och när vi har talat en stund så kom vi fram till det att ingen av oss hade något råd vad vi skulle göra. Ingen av oss är som att gör de här tre stegen så löser det nog sig. Eller gör det här så fixar det sig. Inte visste vi. Men Den här kvinnan kom fram till det själv att det finns ju ingenting annat att göra. Jag måste bara kasta det här på Jesus. Eller hur? Finns det någonting jag vet? Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Men jag måste bara kasta det här på Jesus. Och det finns en enorm hemlighet att när du tar din börda och bara ger den åt Jesus och tar emot hans lätta ok och hans milda börda. För det finns så många omständigheter i våra liv som vi faktiskt inte rår på. Som vi faktiskt inte kan förändra. Oberoende hur mycket vi skulle vilja och kanske också oberoende hur mycket vi har försökt, så kan vi inte. Då måste vi bara slänga dem på Jesus. För han har lovat att ta dem. Och han har lovat att ge oss en lätt börda. Kan vi ta och resa på oss? Vi har suttit här en stund. Tack Jesus. Vi kommer nästa söndag att ha förbön och också be för dig som vill också ta emot frihet. Men jag har en sak som jag vill undervisa om innan dess. Men vi tar en stund här nu bara och lägger våra bekymmer, våra saker som vi står inför, bara inför Gud. Man ger det åt honom. Bara be att han ska gripa in precis där vi finns. Kanske det du själv gäller, kanske det är en vän som du har eller vad det än är. Bara överlämna det åt honom just den här stunden.